Mellanöstern, den evigt problematiska regionen som i alla fall jag har försökt förstå mig på de senaste åren med varierande framgång. Regionen har alltid varit problematisk, sägs det. Men varför det? Och hur djupa spår har Hamas attacker den 7 oktober och Israels attacker mot Hamas och Gaza sedan dess riktigt lämnat? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten försöker jag få svar på varför läget är så svårt i just Mellanöstern. Om såren där någonsin kommer läka och om det är naivt av oss i trygga Norden att drömma om en fred. Med mig har jag Cecilia Udén, Sveriges Radios långvariga Mellanöstern-korrespondent, som nu dessutom är aktuell med reportageboken Allt har en smak av aska. Cecilia Udén, du har lång erfarenhet som korrespondent i Mellanöstern för Sveriges Radio. Upplever du över tid att nyfikenheten och lyssnarnas intresse för Mellanöstern alltid har varit stort?
Nej, egentligen inte. Det har ju gått i vågor under de decennier faktiskt som jag har varit i Mellanöstern. Det har alltid varit stort intresse när det har funnits optimism i luften, fredsöverenskommelsen, Osloavtalet i början på 90-talet var en sån period. Och sen har det också funnits stort intresse när det har varit väldigt våldsamt. Nu upplever jag lite överraskad faktiskt att intresset är enormt. Vilket jag har märkt när jag har varit i Sverige och föreläst under mer än en månads tid nu under hösten. Och jag är lite förvånad för jag trodde att alla var trötta på den här konflikten. Men det som har hänt efter 7 oktober har gjort att många människor suktar efter kunskap och vill förstå mer om denna eviga konflikt.
Sedan den 7 oktober 2023 har världens ögon vilat på Israel och Gazaremsan. Men det är inte bara palestinier och israeler som har känt av det här kriget. Cecilia berättar att Israel sedan Hamas attacker den 7 oktober har känt ett existentiellt hot. Därför svarade Israel genom ett angrepp på Gaza där man uppskattar att 69 000, ungefär 80% av de civila, har dött. Men man har också trappat upp våldet i konflikter med Iran och med Hezbollah i Libanon. Ett försvagat Hezbollah och andra geopolitiska förändringar har i sin tur lett till att al-Assad-regimen i Syrien föll i december förra året. Så det Mellanöstern vi ser idag är inte den regionen vi kunde se före den 7 oktober 2023. Men att säga att relationen mellan palestinier och israeler surnade först då, det skulle vara att förenkla situationen. Det är en lång historia som vi säkert kunde prata om i timtal. Men Cecilia, har du några faktorer som du tycker att alla borde vara medvetna om?
Ja, det går ju tillbaka till Israels bildande och vad som hände då när det fanns en delningsplan som arabvärlden sa nej till och som kanske hade, om den hade genomförts, gjort framtiden annorlunda, alltså 1947-48. Men det grundläggande här är ju att båda sidor känner sig så utsatta. Palestinierna idag, efter Gazakriget, anser att de har utsatts för ett folkmord, och det anser ju många folkmordsexperter också. Medan israelerna känner sig hotade in till benmärgen av kringliggande länder, av Hamas, av Hezbollah, av Iran. Och det gör att det är väldigt svårt att förstå varandra. Om man går tillbaka till fredsuppgörelsen 1993 som ledde till en enorm optimism i hela världen där alla applåderade Osloprocessen som man trodde skulle innebära ett slut på Mellanösternkonflikten.
No longer experience the painful of cost of war, violence and terror. We have come.
som skulle leda till en tvåstatslösning. Palestinierna skulle få sin stat på Västbanken och Gaza och Israel inom sina erkända gränser. Den optimismen som fanns då, den var stor på alla sidor, också bland palestinier och israeler, även om det fanns extremister som ville sabotera, vilket de också lyckades med. Hamas på den palestinska sidan och högerextremisterna på den israeliska sidan, som då mördade den dåvarande premiärministern Yitzhak Rabin och som idag sitter i regeringen. Inte själva mördaren, men många av de som fanns runt omkring honom som säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Så att nu har det ju gått så väldigt långt från den stunden när man upplevde att den tidigare PLO-ledaren Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin, att de hade försonats och förstått varandra. Men de hade inte fört vidare detta till sina respektive folk, som fortfarande inte på djupet kunde leva sig in i den andra sidans rädsla och lidande.
Mm. Som du säger ledde inte Osloprocessen till någon fred, och den 7 oktober 2023 har blivit ett datum inpräntat i de flesta av oss, tror jag. Nu ser vi ett eldupphör som verkar kunna hålla, men hur inflammerad är nu relationen mellan israeler och palestinier?
Ja, den är att likna vid en avgrund fortfarande, skulle jag säga, 2 år efter 7 oktober-massaken. Då såg man väldigt tydligt hur en avgrund öppnades och hur hatet på bägge sidor eskalerade. Jag befann mig då i Jerusalem den 7 oktober när attacken ägde rum. Och kort därefter så träffade jag israeliska vänner som hade tillhört fredsrörelsen, som hade varit engagerade i palestiniernas rättigheter och så vidare, som nu sa: jag vill inte höra talas om dem. Jag orkar inte engagera mig för deras rättigheter. Jag bryr mig inte om hur många av dem som dör och bränns ihjäl efter det de har gjort mot oss. Jag har förlorat allt hopp om den sidan. Och på den palestinska sidan hade jag vänner som hörde av sig till mig och berättade hur stolta de var över Hamas attack. Att Hamas här hade dragit ner brallorna på den israeliska krigsmakten och blottat svagheter som kanske i framtiden, hoppades de, kommer att leda till att ockupationen upphör och att vi kan leva ett värdigt liv. Så att det som då fanns dagarna efter 7 oktober, det finns kvar idag. Och efter att 68 eller 69 000 människor har dödats i Gaza, många av dem civila och väldigt många av dem barn, så tror jag att alla tankar på försoning mellan de båda folken är enormt avlägsna. När man pratar med israeler idag, vilket jag gjorde för 2 månader sedan när jag var i Israel, så är det väldigt många, när jag frågar hur ser du på att din stat har dödat så många oskyldiga palestinier i namn av att skydda dig? Då var det många som sa till mig, men har du glömt 7 oktober? Så att på många sätt så är Israel kollektivt kvar på detta datum, den 7 oktober. Man pratar fortfarande om vad som hände då. Man pratar om gisslan, man intervjuar gisslan som har återvänt till Israel, till sina föräldrar. Många av dem efter 2 år som gisslan i Hamas fångenskap, där de har återvänt hem utmärglade och naturligtvis påverkade på djupet mentalt. Och det gör att det nu har blivit ännu svårare med den där försoningen som Yitzhak Rabin och Yasser Arafat inte lyckades förmedla till sina respektive folk.
Som du säger, 69 000 döda i Gaza. Israel är fortfarande traumatiserade efter attacken 7 oktober och upptrappat våld i hela regionen. Kommer man någonsin kunna komma över det här och gå tillbaka till 90-talets optimism?
Ja, det är en stor fråga och det är ju inte särskilt många som tror det, utan de flesta tycker att det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Samtidigt så har vi överraskats till exempel av Trumps påtryckningar på både Hamas och Netanyahu. Och det finns de också som lite optimistiskt säger, jo men saker kan hända plötsligt. Plötsligt kan något genombrott äga rum som gör att allting förändras, som gör att alla inser att vi vill inte leva i detta krigstillstånd, utan vi vill ha en framtid för våra barn. Vi vill att barnen ska få en bra utbildning. Vi vill leva som goda grannar. Men jag tillhör inte optimisterna, samtidigt som jag ser hopp, små stänk eller glimtar av hopp på olika ställen. Ett av dem är till exempel något som kallas för The Parents Circle i Israel och Palestina, där föräldrar framförallt som vars barn har dödats i konflikten har gått samman över gränserna och talar om försoning, nödvändigheten av att just försonas trots att min son dödades av fienden och fiendens son dödades av oss. Nu måste vi gå ihop för en gemensam framtid, för det finns inget alternativ. Det är inte så att någon befolkningsgrupp kommer att lämna det som kallas för det heliga landet mellan Jordanfloden och Medelhavet, utan vi är här för att stanna. Det här är vårt hem, eller våra hem, och därför måste vi kunna lära oss att leva tillsammans. Men det här är väldigt långt fram i framtiden skulle jag säga. De som jag lyssnar på som är optimister kring en framtida fred, de talar heller inte om hur man ska dela upp landet, var gränserna ska gå. De säger att det är inte det viktiga. Det viktiga just nu är att vi talar om människovärde, människors lika värde. Att vi israeler inte kan leva i en situation där palestinier på Västbanken utsätts för apartheid.
Men vi som bor här i trygga Finland, Norden, Europa, då, tycker du att det är naivt av oss att hoppas på fred i Mellanöstern?
Ja, lite grann. Men det är klart att det är det man måste hoppas på. Det är ju det världen borde arbeta för. Och ett problem med alla dessa fredsprocesser med början då 1993, som jag också då bevakade, det har varit att världen har applåderat så fort det har kommit ett genombrott. Det gjorde vi också nu för en månad sedan när Trump lyckades genomföra en vapenvila. Men sen överger man regionen, och ett mantra under 90-talet det var att det här måste parterna förhandla om på egen hand, det ska inte vi lägga oss i. Och det tror jag är fel. EU har övergivit Israel-Palestina-konflikten och inte orkat med den, utan bara fortsatt på ett liksom mekaniskt sätt att upprepa detta mantra. Tvåstatslösning, 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 utan att man har engagerat sig i det. Och det tror jag är det stora problemet. Om vi ska hoppas på fred, då måste vi också engagera oss i denna fred.
En av många saker som jag tycker utmärker det här kriget mellan Israel och Hamas, det är att inga utomstående journalister har fått tillgång till Gazaremsan. I din bok, Cecilia, skriver du om Sami Abu Salem. Han är journalist på Gazaremsan och vi har fått förlita oss till människor som honom för att få reda på vad det är som händer där. Men nu ser vi som sagt en vapenvila och kanske möjligheten att Gaza kan öppna upp för journalister. Cecilia, du har varit där många gånger. Tänker du återvända?
Ja, absolut. Så fort vi får.
Och vad är det första du gör när du kommer dit?
Ja, det är att söka upp alla människor jag känner och prata ordentligt med dem. Jag har ju pratat med Sami Abu Salem under de här 2 åren och även fått hans historier och inblickar i hans familj. Men det är så många andra som jag dels vill prata med, och sen vill jag också med egna ögon se hur det ser ut. Vi har sett satellitbilder, vi har sett bilder av förödelsen. Men att få ett grepp om hur förstört Gaza är och om man överhuvudtaget kan se möjligheterna till en återuppbyggnad. Och sen vill jag också veta vad alla dessa människor jag känner, hur de har upplevt inte bara bombningarna och kriget och att vara utsatt och att titta upp i himlen för att se om det finns några bombplan och svälten och bristen på mat, brist på vatten, brist på el. Inte bara hur de har upplevt det utan också hur de har upplevt Hamas under den här perioden. För väldigt få har vågat uttala sig om det.
Det ska bli spännande att följa med. Tack för det här, Cecilia Udén.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Om du gillar Nyhetspodden kan du gå in på Yle Arenan och lägga till oss i din lista genom att klicka på hjärtikonen bredvid startknappen. Då hittar du oss alltid på arenans första sida. Mike Grönros har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.